Ni lyssnar på Manskligt talat, en podd som produceras av Region Uppsala. Jag som är programledare heter Kerstin Karkvist Falk och arbetar på en mottagning för unga män i Region Uppsala. Jag är barnmorska med andrologiutbildning. Andrologi betyder läran om mannens utveckling från barn till vuxen.
Och jag tänker att vi kan nästan tänka att p-piller, preventivmedel, använder ju kvinnor om de behöver förhindra graviditet. PrEP kan vi använda för att förhindra att få HIV. Vi fick in otroligt mycket intresseanmälningar. Det var hur många som helst som ville ha PrEP. Det är en väldigt viktig del i en säker sexstrategi att komma och testa sig. Och då är det också viktigt att vi som jobbar med sexuell hälsa, att vi har tillgänglighet.
Temat för dagens avsnitt är preexpositionsprofylax och heter I'm on PrEP. In på mottagningen kommer en ung man, en student från USA. Ingenting ovanligt i min vardag. Jag träffar många studenter från hela världen. Hi, I would like to do STD tests and to have a prescription on PrEP. Testning för sexuellt överförbara infektioner var lätt ordnat. Men PrEP, vad var det? Jag måste ha sett ut som ett frågetecken. Detta var 2015 och mottagningen hade startat några månader tidigare. För att få kunskap om PrEP och för att ingen ska behöva känna sig lika okunnig i ämnet som jag gjorde har jag idag bjudit in Ulrika Olsson som arbetar på Centrum för sexuell hälsa i Malmö. Hon är barnmorska och sexolog och har intervjuat män som använder PrEP och hur det har påverkat deras sexualitet. Välkommen Ulrika.
Tack så mycket.
Jag är så glad att du kunde vara med i podden. Och först skulle jag vilja fråga dig, vad var det som gjorde att du blev intresserad av att företrädesvis arbeta med män som målgrupp? Du är ju barnmorska och det är ju oftast ett arbete inom kvinnosjukvården.
Precis. Ja, jag har en historia att jag har arbetat många år på ungdomsmottagning i Dalarna. Och där var det som att nästan 90% av våra besökare var tjejer, kvinnor, unga kvinnor. Och vi blev ju väldigt glada varje gång det kom unga män till vår mottagning. Och såklart så frågade vi oss, ja, men hur kan vi få de unga männen att komma till mottagningen? Sen blev det så att jag flyttade till Malmö för att läsa masterprogrammet i sexologi. Och i samband med det så började jag arbeta på Centrum för sexuell hälsa. Och här är nästan förhållandet tvärtom. Kanske 70% av mina besökare är män. Så att detta tyckte jag var jätteroligt. Ja, så nu har det blivit på det viset. Det var så att det snubblade in, fast det fanns ju såklart en vilja och en längtan att se, inte bara jobba med kvinnors sexuella hälsa.
Nej, det där känner jag igen en del av faktiskt när jag jobbar på ungdomsmottagning också, innan vi startade vår mottagning, just den här skillnaden då. Men vad härligt att höra att det är annorlunda i Skåne.
Ja.
Det är
ja.
Spännande. Mm. Men nu ska vi då prata om dagens tema som är PrEP. Och då tänkte jag, nu är vi väldigt grundläggande idag också. Till att börja med, för att jag vill verkligen att både människor i allmänhet eller så som är intresserade och även kanske hälsopersonal kan ta del av detta som inte jobbar med STI-frågor i sin vardag. Och då undrar sig, vad är PrEP och hur används medicinen och i vilket sammanhang?
Ja, PREP är ju en förkortning av preexpositionsprofylax. Lite krångligt ord att säga. Så PREP är mycket lättare. Det är en kombinationsmedicin som förebygger HIV. Alltså en person som inte lever med HIV kan äta den här medicinen om den utsätter sig för risk att få HIV. Mm. Så att medicinen stoppar viruset.
Mm.
Det som är lite spännande med medicinen är att de här substanserna som är i PrEP, det är samma som ingår i HIV-medicineringen.
Mm.
Så att det, det är lite samma. Så att det är en förebyggande medicin mot HIV. Och jag tänker att vi kan nästan tänka att p-piller, preventivmedel, använder ju kvinnor om de behöver förhindra graviditet.
Mm.
PrEP kan vi använda för att förhindra att få HIV. Målgruppen som det är just nu i Sverige är att det skrivs ut till män som har sex med män.
Mm.
Och
vad jag funderar på också, när var det så att man kunde skriva ut det här läkemedlet för första gången i Sverige, vet du det?
Det tog lite tid. Sverige fick lite kritik i början för att de var långsamma. Precis som ditt inledning här i programmet, att det kom en kille från USA 2015.
Mm.
Och då står vi med munnen öppen och förstår inte vad pratar han om. 2018 började Sverige skriva ut PrEP.
Ja, då var det inte alls konstigt att inte jag förstod vad han frågade efter egentligen.
Det började skrivas ut 2012. För 10 år sedan i USA.
Okay.
Och sen spred det sig till hela världen. Det tog lite lång tid i Sverige för att vi har med det ekonomiska. Att vem ska betala? Ska det gå under läkemedelssubventionen eller högkostnadsskyddet? Och det som det är idag så går det under under högkostnadsskyddet.
Mm.
Så att en person som går på PrEP.
Mm.
Ofta säger vi så. Den går på PrEP. Mm. Den står på PrEP. Oh. Betala inte mer än 2400 per år.
Och hur länge har det varit så, vet du det? Hur länge det har
varit? Det har det varit från början.
Hela tiden.
Mm. Ja. Mm. Sen kan det ha funnits privata aktörer som har skrivit ut där patienterna har fått betala hela summan då.
Jag tänkte också före PrEP, det nämnde du i ditt arbete, men jag tänkte vi kan ändå nämna det här också. Innan PrEP kom så fanns det ett begrepp som heter zero sorting. Och det skulle jag vilja att du förklarar. För jag, innan jag läste ditt arbete så hade jag inte liksom hört det förut.
Nej, precis. Jag skrev ju en masteruppsats om PrEP. Och skriver man ett arbete om PrEP så är man ju tvungen att och ta med lite HIV, historien om HIV.
Absolut.
Som har präglat speciellt män som har sex med män, bögar.
Mm.
Och då blev det som att att de här männen som levde med HIV, eller lever med HIV, men som levde med HIV innan det fanns effektiva mediciner för att ha säkert sex, så försökte de hitta personer som hade samma HIV-status som en själv.
Mm, mm, mm.
För då kan ju inte vi överföra till varandra. Så det blev som en strategi att ha säkert sex.
Mm.
Ja, jag lever med HIV. Ja, men det gör jag också. Då kan inte vi överföra det till varandra.
Det är ganska
väldigt smart faktiskt. Ja,
väldigt smart sätt liksom, när man inte har andra möjligheter. Då.
Precis. Som det är idag så en person som lever med HIV idag och går på sina medicineringar. Då talar vi ofta om omätbara nivåer.
Mm.
Att du behöver inte zero sorta längre.
Nej.
För att en person som äter sina HIV-mediciner har så låga HIV-virusnivåer så att den kan inte överföra viruset.
Nej. Det är bra att du tar upp det. Och vi kommer ha ett avsnitt som handlar om HIV också i höst sen. När var första gången du kom i kontakt med PrEP? Som
det var ju här på jobbet. Mm. På Centrum för sexuell hälsa. Mm. Jag började här 2018 så det var ju det var där helt enkelt. Mm.
Du, sen undrar jag så här, när du då hade arbetat och du läste ju master i sexologi också, när du skulle göra ditt arbete, eller vad var det som gjorde dig nyfiken på att veta mer om användarna och hur de kände och tänkte inför att starta med PrEP, och också vad var syftet för dig med intervjuerna, vad trodde du eller vad tänkte du?
Mm. Jättebra fråga. PrEP är ju en medicin och då tänker man ju medicinska faktorer. Man kanske tänker att nu ska de äta en medicin som förebygger HIV. Ja, men då kommer det bli jättemycket ökade könssjukdomar för att folk inte kommer använda kondom lika mycket. Denna diskussionen den var över hela, den har nog varit över hela globalt, helt internationellt hela. Från vårdens sida, men också från användarna, att man har funnit en liten rädsla för detta. Oj, men vad, oj, ska vi ha ett piller istället för kondom? Så det var ena aspekten, men den andra var att vi fick in otroligt mycket intresse. Anmälningar. Det var hur många som helst som ville ha PrEP.
Ja.
Vi fick köer. Vi behövde inte göra någon reklam för PrEP. Utan användarna, de män som har sex med män, de ringde hit. Och jag vill ha PrEP, jag vill ha PrEP.
Mm.
Och då blev jag så nyfiken vad det var som motiverade dem.
Mm.
Och vad PrEP betyder. För det fanns ett sånt otroligt intresse.
Ja.
Och detta är ljuset då av att HIV betraktas som en kronisk sjukdom och att det är ingen livshotande sjukdom längre.
Nej.
Men HIV är fortfarande laddat.
Ja.
HIV vill vi skydda oss från. Och då vill jag undersöka det.
För att jag får bara koppla med en reaktion som jag hade häromdagen. En person som också kom från ett annat land och internationell som jobbar här i Uppsala. Och han menar på att han kunde inte förstå att svenskar inte använde PrEP och ändå hade oskyddat sex. Liksom. Så för honom var inte det möjligt eller fanns inte i tankevärlden att han inte skulle stå på PrEP och ha oskyddat sex i kombination. Liksom.
Just det.
Och det är ganska intressant. Hur går det till om man vill starta med PrEP? Hur kan du beskriva proceduren? Jag vet att här i Uppsala så är det så att om en person önskar det eller har intresse av det, om man jobbar någon annanstans i vården, då kan vi skriva remiss till deras kurator på venerologmottagningen på Akademiska sjukhuset. Och sedan så samordnar de det tillsammans med infektionskliniken inför start och gör prioriteringar och så. Hur är det hos er i Skåne?
Personer kommer hit och de säger i samband med testning att jag skulle vilja börja med PrEP. Det kan också vara att det går att kontakta via 1177 och skriva där att jag är intresserad av PrEP.
Mm.
Och sen har vi 2-3 månaders väntetid innan själva läkarbesöket är. Och det är en infektionsläkare som hjälper till att... Med recepten.
Så första besöket är ett läkarbesök?
Eller? Nej, första besöket är faktiskt provtagning inför läkarbesöket.
Okej.
Okay. Och där provtar vi hel STI-testning.
Ja.
Klamydia, gonorré, HIV, syfilis, hepatit B och C.
Mm.
Men vi tar även lever- och njurfunktionsprover. för att se ett utgångsvärde på dessa. PrEP kan påverka lever och njurar. Så det följer vi upp var tredje månad. Och även HIV-testet är väldigt viktigt att följa upp. Eftersom jag sa ju innan att PrEP är ju som en del av HIV-medicineringen. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att inte få HIV-viruset och fortsätta att gå på PrEP. Det kan vara att man tar en paus med PrEP eller så, och så råkar man få HIV-virus och sen börjar man igen. Då kan kroppen bli resistent mot HIV-medicineringen.
Det är nästan som antibiotikaresistens låter det lite faktiskt, tycker jag. Precis, när du säger, när man inte äter sin fulla dos och sådär.
Ja, precis. Okay. Precis. Så när en person ska börja med PrEP, då är det, vi tar den här provtagningen, sen är det läkarbesök. Första månaden en person går på PrEP så rekommenderar vi att man tar en tablett per dag.
Ja.
Och sen ett uppföljningstest efter 4 veckor och kontrollera HIV och lever- och njurfunktionsprover. Sen kan personen välja om den vill äta kontinuerlig dos eller om den vill ta vid behov. Det kan ibland kallas on demand eller eventbaserad behandling. Och då kickstartar du behandlingen med 2 tabletter. Okay. 2 till 24 timmar innan sex. Det kan vara ganska spontan.
Ja, det, för det görs med sexualitet och spontanitet. Det är ju ofta att man efterfrågar det, liksom, att man inte behöver planera. Men också kontinuerlig behandling ger ju också en frihet på ett sätt då, egentligen.
Precis. Och det beror helt på, med den här, när du tar bara vid behov, så du kickstartar med 2 tabletter 2 till 24 timmar innan och sen fortsätter du ta tabletter minst 2 dagar efter du har haft sex.
Ja, så
att du kickstartar och sen drar du ut behandlingen lite. Detta beror ju på vilken sexuell livsstil du har.
Ja, såklart. Ja, vi har pratat lite om USA och sådär, att de var tidigare än vad Norden eller Sverige var. Vet du hur det är de andra nordiska länderna?
Jag vet faktiskt inte hur rutinerna är. Nej. Men det verkar vara som ett internationellt koncept, det här att kolla lever- och njurfunktionsprover. Men nej, inte fördjupat.
Jag tänker så här att alltså vi i vården kanske jobbar lite annorlunda nu när det gäller prevention mot HIV sen PrEP kom. Är det så, tycker du, eller är det... För innan så var det i alla fall, när vi pratade mycket, då var det ju säker sex med kondom. Och det gör vi ju fortfarande, såklart. Alltså att hitta en kondom som man tycker om och att man trivs med och så. Överlag, både liksom alla som kommer på besök. Och få det lustfyllt och att det är lite skönt och härligt och sådär. Men jag tänker på, just för den här gruppen som du träffar, är det så att... att det har ändrat mera för den gruppen, tror du, sen PrEP kom, eller?
Det är en farhåga som har varit med PrEP är ju att andra könssjukdomar ska öka. Och det skulle jag nog påstå att det har gjort. Men det beror inte bara på en faktor, utan det är ju... att HIV-medicinen har blivit så effektiv så att HIV-rädslan har minskat för många. Och att man känner till det här med omätbara nivåer. Sen har vi ju också, folk reser mer. Vi har appar för dejting. Så vi har, det har ju blivit mer könssjukdomar. Gonorré och syfilis har ökat. Men när en person ska börja med PrEP så då är vi väldigt tydliga med att det här är skydd mot HIV. Och Jag brukar skoja lite att, ja, men tänk om jag hade prepp för alla könssjukdomar. Det hade ju varit en dröm faktiskt.
Ja.
Men så är det inte idag. Såklart så fortsätter vi att prata om kondomer.
Mm.
Men det som är spännande, eller som är en viktig del i när vi pratar om kondomer, att vid munsex, då är det liksom väldigt få som använder kondom.
Ja, men den erfarenheten har jag också.
Ja, precis. Ja. Och då, men så vet vi att bakterier trivs i svalget, så att det är lätt att överföra. Så jag brukar, såklart pratar jag om kondomer, men jag pratar också väldigt mycket om att kom och testa dig. Mm. Kom och testa dig. Har du haft flera sexuella partners eller du känner dig orolig för något? Ah, men här kändes det kanske inte. Eller magkänslan säger, nu är det dags att testa sig. Den är väldigt viktig. Det är en väldigt viktig del i en säker sexstrategi. Att komma och testa sig. Och då är det också viktigt att vi som jobbar med sexuell hälsa, att vi har tillgänglighet. Och att vi inte ifrågasätter patienterna med en moralisk underton. För att vi träffar människor som har väldigt många olika sexuella livsstilar. Det finns väldigt många olika sådana. Och vi kan inte utgå från vår egen sexuella livsstil.
Nej, och det tycker jag kanske vårdpersonal, nu generaliserar jag, men att det är viktigt att man vet liksom vad man har med sig själv för att förstå en annan människa, få ett annat perspektiv.
Och just sexualiteten är ju så kopplad till normer, moral och makt. Den är värdeladdad. Vissa sexuella praktiker kan av vissa ses som mindre fina, medan andra tycker de är jättefina. Och vem ska berätta vad som är rätt och fel? Ibland jämför vi ju, använder vi termer som att, ja, men ibland är jag jättesugen på lasagne, ibland vill jag inte äta någon pasta alls. Lite så.
Ja, men alltså, det finns variationer. Vi är olika.
Och där är det viktigt att ha styr på det som personal. Och att inte, jag tänker det här med att välkomna människor och testa sig. Det är en viktig sexuell safe sex-strategi. Säker sex-strategi.
Sen tänkte jag på de här intervjuerna som du gjorde.
Ja,
såg du någonting som förändrades för dem du intervjuade efter att de började med prepp? Eller hade de tankar inför starten också?
Ja, nästan alla mina informanter hade ju hört talas om prepp långt innan det kom till Sverige. Och många kände, men är det sant? Ska det finnas en medicin mot det här? För många levde ändå med, om vi tänker att HIV är den minst önskvärda könssjukdomen som jag önskar. Och nu ska jag kunna ta en medicin för det. Det lät ju för bra för att vara sant, var det en informant som sa. Och jag hade stor bredd på åldrarna, för det är ju spännande. En del hade ju liksom upplevt HIV när det var en dödlig sjukdom. Och en del var ju födda efter de effektiva medicinerna hade kommit. Men alla bar ändå på, vissa uttryckte det som en HIV-ångest. En oro inför HIV. Och med PrEP-medicineringen tog det ju bort helt den oron. Och det var starkt att höra.
Upplevde du att erhöll eller fick eller upplevde en större närhet och intimitet eller så. När man var mer fri i sin sexualitet.
Ja. För hur överskuggade ju. Precis som att den satt på axeln och ja, var närvarande i innan ett sexuellt möte, under och framförallt efter.
Mm.
Och många beskrev att med tanke på att nu behövde inte jag vara lika orolig för HIV, så kunde jag slappna av mer. Jag kunde också, många berättade att de kunde göra som en kalkylering. Ja, men här kör jag utan kondom.
Mm.
Det är värt det. Så de kalkylerade med riskerna. Och eftersom det största hotet var raderat. Så det är verkligen en större intimitet och en frihet, uttryckte de.
Mm. Jag tänkte på det, tror du att det någonsin kommer bli så att man kommer använda PrEP för andra målgrupper också? Jag tänker till exempel en kvinna som är bisexuell eller lever med en bisexuell partner. Vad tror du?
Ja, i Sverige så har man går liksom ut efter WHO:s rekommendationer. Jag ska läsa innantill. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar PrEP till alla som tillhör en befolkningsgrupp som har kraftigt ökad risk för HIV, vilket definieras i grupper där HIV-incidensen är 3 eller fler per 100 individer. Och i Sverige så ses denna incident endast i vissa grupper bland män som har sex med män. Och där det är annan hög förekomst av andra könssjukdomar. I andra länder så kan man se den här incidensen såklart i andra grupper. Så att där används det, absolut. Däremot så har man sett att för kvinnor, för att få ett lika bra skydd i vaginalslemhinnan, så räcker inte det med PrEP.
Nej.
Det ger bara 50% skydd.
Ja.
Medan för analsex så är det ungefär 95-97% skydd. Såklart då, så vid anala samlag så borde det ju vara lika bra för kvinnor. Så den här frågan kommer ofta, men personer som säljer sex, ska inte de få PrEP? Och det är ju någonting som diskuteras såklart. Ibland funderar man också på, en person som lever med en person som lever med HIV. Min partner lever med HIV, säger vi. Ska inte jag ha PrEP då? Men då om personen som lever med HIV har omätbara nivåer, så då behövs inte det.
Nej.
Men om till exempel den inte äter sina mediciner som det ska, då kanske det kan vara aktuellt med PrEP.
Är det någonting som du tycker att vi behöver liksom ta upp, något mer som du tycker är viktigt att vi inte missar?
Jag tycker det är spännande med PrEP. Att medicineringen kan göra att vi utsätter oss för fler andra sexuellt överförbara sjukdomar. Kontra att PrEP-medicineringen, att många användare känner att de tar ansvar. Att få fler sexuellt överförbara sjukdomar, det kan ses som ett oansvarigt beteende.
Absolut.
Men samtidigt så är det ett väldigt ansvarsfullt handlande att gå på PrEP. Jag tar ansvar för min egen hälsa. Jag ser också till att jag inte sprider hiv till någon annan.
Och så tänker jag också, man kontrollerar ju också andra STI:er eller sexuellt överförbara infektioner med regelbundenhet. Ja. Det kanske man inte gjorde innan. Man kanske liksom mera gjorde det spontant bara så där, ja. När man kände för, ja men nu behöver jag testa mig och så. Alltså nu ligger det ju i ett program eller man ska säga, eller ja. Liksom en linje. Ja. För att jag ska få ta del av det så måste jag följa det här liksom.
Ja. Eller hur?
Och då så, kanske det upplevs så också.
Ja, mm. Så förhoppningen är ju också att de andra STI:erna ska minska. Ja. Eftersom vi upptäcker många STI:er, könssjukdomar som är utan symptom.
Ja, tidigt.
Och kan behandla dem. Mm, ja. Mm. Men PrEP är ju också ett sätt för användaren att ta makten. Att jag kanske har sex med någon och den säger att den använder kondom.
Mm.
Men jag vet ju inte om den sätter på det.
Nej.
Nej, och då har jag ändå kontrollen.
Mm.
Att jag har min tablett. Jag vet att jag inte får HIV i alla fall.
Mm. Mm. Ja, det är intressanta aspekter och ja. Vinklar. Och man skulle kunna prata hur länge som helst om det här egentligen.
Ja.
Men ja. Jag tänkte också bara nämna, för vi har ju så här i podden, skickar jag ju med frågor från tidigare gäst. Och våran tidigare gäst har en fråga till dig också.
Ja. Alltså det finns så jättemycket saker man vill. Jag blir ju så här hobbyetnolog också när jag får ställa frågor till folk som är praktiker som håller på med inte historiskt perspektiv. Men jag skulle nog, det skulle nog vara den här idén om, som har funnits så starkt historiskt, att män är mer sexuella än kvinnor. Män har mer sexualitet än kvinnor och är mer så här, att vi skulle gå omkring i någon slags ständigt liksom potentiellt upphetsningstillstånd. Är den där idén död både hos män men även faktiskt hos i liksom barnmorskeyrket? Eller har man den här? Finns den kvar? Att män är mer sexuella?
Alltså jättebra fråga och jättestor fråga som man kan prata om utifrån många olika perspektiv. Spontant säger jag ju att kvinnor och män och alla andra kan jag säga, ja. Transpersoner, att det inte är någon skillnad i sexuella lusten. Jag tänker att det finns ju, jag brukar ibland prata om livsloppsperspektiv.
Mm.
Att i ett längre perspektiv så är det lika, men att det kan variera. Och att det kan vara olika synkat mellan två olika personer, såklart. Så det är ett perspektiv där. Sen tänker jag att jag inbillar mig att det är mer talbart. Nu är jag kvinna, så jag, det kan vara att... det är mer talbart att tala om minskad lust bland kvinnor. Mm. Kvinnor emellan. Att kvinnor kan gå till barnmorskan och berätta det.
Mm.
Att det finns ord för det.
Mm.
Och förebilder tänker jag också.
Mm.
Jag är inte helt ensam. Det slår inte helt mot min kvinnlighet.
Nej.
Men tänker jag, får jag en uppfattning om att prata om de sakerna kan vara svårare med lust eller med erektionssvårigheter. Att det inte är lika talbart.
Ja, och det upplever
men
jag...
att det förekommer lika mycket, tänker jag. Ja.
Ja, och jag tänker i min vardag, det är inte ovanligt att jag möter just den frågeställningen. Alltså erektionspåverkan eller minskad lust. Eller ja. Ja, man tror att det är något fel på ändå på något sätt.
Ja. Och att det finns en norm att mannen ska vara kåt hela tiden vilja... lite mer djurisk. Men, ja.
Tror du att det lever kvar?
Jag tror det lever kvar lite grann. Underton av det. Det förändras jättemycket och det är jag tacksam för.
Tror du att barnmorskekåren, de lite yngre barnmorskorna, ser de på det här på ett annorlunda vis?
Jag tror det.
Ja.
Jag tänker att vi jobbar med... Alltså många barnmorskor jobbar ju såklart med kvinnor men också med familjer. Vi har ju jobbat mycket med att vi ska... man ska lära sig vad man, att säga nej, att sätta sina gränser. Du ska inte ställa upp på grejer du inte vill. Jag skulle också önska liksom mycket fokus också på men vad vill du, vad drömmer du om, vad fantiserar du om? Så liksom både säga ja och nej. Du måste veta vad du gillar. För att veta vad du inte gillar
också. Absolut. Ja. Och sen har jag ju då förstås en fråga. Älta, att du ska få ställa en fråga till nästa gäst. Och nästa gäst är Jack Lyckerts. Han är socionom, sexolog, föreläsare, handledare och forskare. Och han är också verksam i Malmö. Och temat för det avsnittet är funkis, sex och manlighet. Vad är du nyfiken på att fråga Jack?
Ja, jag tänkte också ge Jack en stor fråga som kan hjälpa oss. Många som jobbar med människor. Så Jack, hej. Ser du något övergripande hinder att tala om sexuell hälsa i funkisgruppen? Och vad skulle då kunna underlätta? Du vill ge oss några tips.
Jättebra fråga. Toppen. Du, det var väldigt, väldigt roligt. Och tusen tack för att du ville vara med i avsnittet. Det har varit både lärorikt och jätteintressant. Och jag hoppas nu då att det här avsnittet ska ge lite information om PrEP. Så att ingen ska behöva känna det där som jag gjorde 2015. När jag inte förstod riktigt vad det handlade om. Är det någonting nu det sista som du tycker att du vill lägga till eller någonting sånt?
Nej.
Nej. Jättekul.
Tack så mycket att jag fick vara med.
Tusen tack, Ulrika. Ja, ha det gott.
Ja,
hej då. Hej, hej, hej. Om dagens tema väcker frågor, tankar eller idéer går det bra att mejla till manskligttalat@regionuppsala.se.